Ett liv utan ensamhet av Charlotta Hayes, uppläsare Folke Regen.
Jag föddes in i ett beroende av andra människor. Det gör förvisso alla, skillnaden är att mitt aldrig tar slut. Jag lärde mig aldrig att gå eller tala och därför måste andra göra det åt mig. Detta gör de under dygnets alla timmar, jag är aldrig helt ensam. Bara någon i min situation kan till fullo förstå vilken välsignelse ensamheten kan vara, tystnaden. Och bara någon i min situation kan helt och fullt uppleva utsattheten som detta tillstånd kan försätta en människa i. Mitt beroende är ett faktum, inget man kan göra något åt. I ensamheten är jag hjälplös, utan armar, ben och förmåga att kommunicera. Det är därför jag har försetts med personliga assistenter. Mitt liv är kantat av dem. De är min livlina och min boja. Så kommer det att vara resten av mitt liv tills jag drar mitt sista andetag. De som söker sig hit gör det sällan för att de verkligen vill det. Bara desperata människor tar anställning som personlig assistent. Människor som är akut behov av pengar eller sysselsättning. Det är ingens barndomsdröm att hjälpa vuxna krymplingar att klä på sig och gå på toaletten. Och det är inget jobb som ger utrymme för löneutveckling eller karriärmöjligheter. För många är det bara en kort vägsträcka mellan studier och ett riktigt jobb. Eller mellan en resa och en annan. Är det helt enkelt bara ett sidospår jämte studierna, målandet eller skrivandet? För det andra är det den sista sträckan, det enda jobb de får innan de pensionerar sig. De som har bytt land vid fel tidpunkt i livet kan sällan få något annat. De måste glömma vem de var i sitt gamla liv, kasta bort år av studier och yrkesstolthet. Vem inom näringslivet skulle vilja anställa en 47-årig invandrare som knappt kan tala svenska? Just det, ingen. Så de blir antingen taxichaufförer eller kommer hit. Hos mig är de alltid välkomna. Jag gillar invandrare. Särskilt muslimer. De tillhör inte den där normen som folk jämför mig med när de glor på mig på stan och sen hastigt tittar bort. De passar inte heller in. På så sätt är vi lika. Och liksom jag blir de orättvist förkastade av samhället. Min erfarenhet av muslimer är att de sällan röker. Åtminstone inte kvinnorna. Detta utgör en befriande kontrast till mina övriga assistenter. Att röka är snarare en regel än ett undantag. Om de visste hur mycket jag avskyr det. När de går ut på balkongen för att ta en cig. Glömmer stänga dörren ordentligt så att röklukten sprider sig i lägenheten. Och sen kommer in med tobaksstinkande fingrar och tar på mig utan att tvätta händerna. Jag avskyr lukten. Och jag avskyr och ser de medvetet bryter ner sina väl fungerande kroppar. Det är som ett slag i ansiktet på någon som mig, som skulle dö för en kropp som deras. Jag äcklas av lukten och av sättet de gjort sig själva till slavar under begäret. De måste ha sin morgoncigarett. Det finns inget som skiljer morgoncigaretten från kvällscigaretten. Men ändå ger dessa rökare de olika namn. De är bara två slumpmässigt valda cigaretter ur samma paket. Men det är väl förmodligen ett sätt för dem att berättiga sitt missbruk vid olika tidpunkter på dagen. Att de måste ha morgoncigaretten och kvällscigaretten, annars kan de inte fungera normalt. Och lunchcigaretten och middagscigaretten och före lunchcigaretten och eftermiddagscigaretten och fikacigaretten och klockan 3-cigaretten. Jag skulle kunna hålla på med den här uppräkningen hur länge som helst. Och aldrig någonsin frågar de mig om det är okej att de går ut på min balkong för att röka. De tar det bara för givet och tränger bort det faktum att jag skulle kunna fara illa. Muslimer hedrar det Allah givit dem. Hy, lungor, blodcirkulation och rubbet. Satt Allah en cigarett i händerna på dem skulle de säkert röka den. Men det är en annan historia. Jag bryr mig inte om människors religiösa övertygelse så länge den inte går ut över mig. Det enda som betyder något är att de sköter sitt jobb på bästa möjliga sätt. I det här fallet att de inte röker. Jag får ofta nya assistenter. En del förblir nya genom hela sin korta vistelse här. Sen försvinner de och någon ny nyanställd tar deras plats. Folk kommer och går, ut och in i mitt liv. Jag är så van att jag för länge sedan slutat att fästa mig vid människor. Av ren självbevarelsedrift är det så jag måste leva mitt liv. De flesta jag lär känna är sådana som finns i min närhet för att hjälpa mig. De gör det för att de får betalt. Det är viktigt att komma ihåg detta och inte misstolka deras hjälpsamhet som godhet eller omtanke. Eller rent av kärlek. Det hade varit lätt att glida in i en låtsasvärld där jag får hjälp för att jag är älskad. Det hade varit lättare att leva så för stunden, men i längden hade det haft förödande konsekvenser. Jag hade krympt och sakta förgjort som människors svek. Jag hade gått under. Därför måste jag hålla de flesta i min omgivning på avstånd. Somliga stannar bara några månader. Några av dem är studenter som vill jobba extra under sommaren. Andra vill tjäna pengar för att kunna åka till Asien eller Sydamerika. De som jobbar ihop pengar till en resa är ofta mycket arbetssugna. De kan jobba i princip mycket som helst. Dubbla skift är inte ovanligt. Det har hänt att de arbetat ett helt dygn i sträck. Det är egentligen inte tillåtet enligt EU-stadgar. Men i EU kommer det aldrig att få veta. Och vad gör man när ingen vill jobba? När alla är för förkylda, för bakfulla eller för upptagna med sina egna liv för att dyka in. Tur att jag har dessa rastlösa världsfarare. Tur för assistansenhetens skull. Och för min. Jag har tillåtit mig att bygga upp ett förtroende för de som stannat här under en längre tid. En längre tid betyder oftast runt 2 år. Märker jag att de inte gör en antydan till att söka sig vidare i livet efter 2 år, är det vanligtvis fritt fram att anta att de tänker stanna ett tag framöver. Jag vet att även dessa kan sluta när som helst och är noga med att påpeka detta för mig själv dagligen. Jag kan inte ta någon i mitt liv för given och har inte råd att fästa mig vid någon som får betalt för att vara hos mig. Förr eller senare tröttnar de eller också blir de sjukskrivna för ryggproblem eller depression. Det är en tidsfråga. Att räkna med att någon skulle stanna hos mig till pensionen vore befängt. Det förtroende jag bygger upp innebär att jag tillåter mig att slappna av i deras sällskap. Att jag lägger över mitt liv i deras händer ett tag. Det är uteslutande de som skulle kunna beskrivas som oattraktiva på arbetsmarknaden som tillåts få mitt förtroende. Skulle de trots allt få för sig att säga upp sig skulle jag märka det på dem flera månader i förväg. Och jag kan på så sätt vänja mig vid tanken. Jag har tid att sakta sluta mig för dem och därmed undvika att känna det tomrum de annars skulle ha lämnat efter sig. Jag måste in i det längsta undvika att känna mig övergiven. När det händer vet jag att det har gått för långt, att förtroendet övergått i beroende. Mitt beroende måste alltid bara vara rent fysiskt och sakligt. Och det får inte begränsas till en viss människa. Det måste vara ospecifikt, allmänt. Det får aldrig vara känslomässigt. Det får aldrig nudda vid mitt inre rum. Där finns inte utrymme för den här typen av besvikelser. När någon av dessa långvariga assistenter börjar fundera på att sluta hos mig märker jag det ofta på deras ökade effektivitet som antagligen kommer av att de börjar se en väg ut och framförallt på det frenetiska bläddrandet bland tidningarnas jobbannonser. För de lata handlar det ofta om upp till ett halvårs varsel. Det är så lång tid det tar för dem att först upptäcka att de inte kan eller vill fortsätta arbeta och sedan att börja leta efter nya jobb och slutligen få en ny anställning. Det är väl därför de anses oattraktiva för de flesta arbetsgivare. För att de är långsamma. Ibland ger de upp efter ett tag. Då de har insett att de aldrig kommer att få något annat jobb. Och gå tillbaka till sin gamla vanliga arbetsordning. Är det sjukskrivning det handlar om är det enkelt. De börjar ta sig för ryggen. Stöna och klaga. Eller bli långsamma. Frånvarande och tankspridda. Jag har sett symptomen många gånger och är bra på att tyda dem. För de icke-svenska är språket alltid en indikator. Blir de plötsligt mycket bättre på svenska, mer självsäkra och initiativrika, så vet jag att deras dagar hos mig är räknade. Då är de redan i tanken någon annanstans. De yngre börjar ofta studera när de lär sig tillräckligt bra svenska. Jag är ofta lättare över att se dem gå, inte för min skull, utan för deras. Och även om det låter fåfängt känner jag mig på något vis delaktig i deras steg in i samhället. In i studier, ett bättre jobb och en ljusare framtid. Men allt jag har gjort är att sitta här i min rullstol och vara beroende av deras hjälp. Faktum kvarstår dock. Hade det inte varit för mig och mitt handikapp hade de kanske inte kommit in i samhället överhuvudtaget. Det finns en kategori assistenter som inte är på väg någonstans och som inte hamnat hos mig för att de inte har något val. Det är de desperat lata. De som har givit upp. Som saknar ambitioner och helt enkelt nöjer sig med att ta den enklaste vägen till en månadslön. De har inte ambition nog att bry sig om social status eller löneutveckling, och de är för passiva för att ha en passion för något de sysslar med. Det finns säkerligen de som jobbar som assistenter tills det är för sent att göra något större av sina liv. De kanske gick och drömde om något som aldrig gick i uppfyllelse. Somliga kanske tröttnar för sent och tvingas fortsätta jobba med det de kan och vet. De kanske intalar sig att de trivs. Jag har svårt att tänka mig att någon verkligen gör det på riktigt. Trivs. Kanske mer för vanans trygghet en viss tillfredsställelse. Det är att kunna reglerna, att veta vad man gör. Kanske beror det jag kallar lathet egentligen bara på rädsla över att behöva ställa sig inför utmaningar. De som jobbat länge hos mig får naturligt en auktoritär ställning bland sina arbetskamrater. De får en position de aldrig skulle komma i närheten av på en riktig arbetsplats. Ju mer de vet om mig och mina rutiner, desto mer makt får de. Denna makt innebär att de kan ta sig friheter. Jag ser detta spel dagligen, eftersom jag alltid har två assistenter kring mig. Ibland är den sociala ordningen given, som när en av dem är betydligt mindre erfaren än den andra. I en sådan situation kan den rutinerade assistenten få tillfälle att känna sig viktig och kunnig och tala om mina rutiner som om det vore självklarheter. De låtsas veta vad jag tänker och känner och vad jag gillar och vad jag ogillar. Oftast är det rent skitsnack. De bryr sig egentligen inte mer om mig än vad jag bryr mig om dem. Och de hittar på saker som att jag gillar att titta på konståkning och Dawson's Creek och att jag föredrar rostat bröd till frukost. Jag har sett hur en del av dem utnyttjat en sån situation till att göra den nyanställde osäker och underlägsen. Jag ogillar starkt detta maktspel. Inte för att jag tycker synd om den nya assistenten, utan för att det sker på min bekostnad. Det är alltid jag som vet mest om mig, och jag är följaktligen den som borde ha hög status. Det är jag som utgör deras arbetsplats. De borde vara ödmjuka inför mina behov och önskemål, och inte utnyttja min bristfälliga kommunikationsförmåga för egen vinnings skull. Jag tycker det är billigt och förslaget. Roligare är det då att beskåda maktspelet mellan två äldre assistenter som bägge har sina egna väl inkörda vanor och som bägge är övertygade om att just de gör rätt och vägrar att ge med sig. Det är underhållande att se dem kivas och försöka sätta dit varandra. Somliga assistenter gillar procedurer mer än andra. De tvålar in mig och schamponerar mig enligt ett speciellt mönster, virar handdukar kring mig på ett särskilt sätt och klär sedan på mig i en given ordning. Det roar mig ibland att se på vilket allvar de tar dessa arbetsrutiner. Många av dem agerar som om dessa scheman vore universella lagar. De lär upp de nytillkomna att utföra sina sysslor på samma sätt. Om de ser dem göra saker och ting annorlunda visar de dem till rätta. Det är väl kanske deras sätt att visa yrkesstolthet. Eftersom rutinerna skiljer sig åt assistenter emellan medför detta att de nya ofta finner det hela förvirrande och inte vet vem de ska tro på. Men med erfarenhet kommer självförtroende och ganska snart brukar de lära sig att utföra arbetet på sitt eget sätt. Jag förmodar att de undrar hur jag upplever deras närvaro, hur jag upplever min egen situation. Förmodligen förstår de också att dessa frågor aldrig kommer att bli besvarade. I osäkerheten blir ritualerna ett stöd för dem. De blir riktlinjerna de har att rätta sig efter. Bara desperata människor blir personliga assistenter, som sagt. Men trots detta är det något jag inte kan bortse från. Ibland blir jag själv förundrad, nästan generad över deras ömsinthet. Det måste vara något som driver dem till att börja här i första hand. De hade ju kunnat ta ett jobb som telefonförsäljare, servitris eller städare. Okvalificerade jobb som inte ställer några krav på medmänsklighet eller empati. Och de kunde ha låtit bli att bry sig om mitt välmående. Men istället kivas de om vem som kan ta hand om mig bäst. De är ängsliga och fumliga för att de är rädda för att göra fel. Ibland kan jag inte annat än le för mig själv när jag tänker på det. Som när jag ser dem betrakta mig för att se om jag mår bra. Jag vet att somliga av dem bryr sig. Men kanske är det bara en del av deras yrkesidentitet. De låtsas kanske bara. Och förmodligen är det bäst att hålla fast vid det antagandet. Jag har inte råd att fästa mig vid någon. Jag önskar att jag inte behöver dem. Att jag inte behöver någon alls. Så länge jag lever kommer jag att vara beroende av andra människor för att klara av att leva mitt liv. Varje morgon när jag vaknar är de det första jag ser. Varje kväll är det de som släcker lyset i mitt rum innan jag somnar. Så kommer det att vara varenda dag i resten av mitt liv. Ända in i döden kommer de att finnas där. Jag kan aldrig bli fri. Inte så länge jag finns i den här kroppen. Paradoxalt nog är det detta som är essensen i mitt handikapp. Det är faktum att jag ständigt kommer omges av minst en människa. Det är de som begränsar min frihet och hindrar mig från att ha ett privatliv. Det är mitt beroende av dem som jag avskyr mer än någonting annat. Samtidigt vet jag att jag är lyckligt lottad som har tillgång till dem dygnet runt. Jag vet att jag inte klarar mig själv. De hjälper mig att leva. De ökar och inskränker min frihet på en och samma gång. Vilken paradox. Jag kan inte vara tacksam. Jag kan bara acceptera faktum.